En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridoren.
Välkomna till veckans Åsiktskorridoren, Aftonbladet Ledarsidas podcast som läggs ut varje fredag eftermiddag kväll. Men när vi spelar in det så är det torsdag vid lunchtid strax före. Så allting som händer efter det vet inte vi någonting om i den här podden. Välkommen Ulrika Schenström.
Tack.
Moderaternas rep.
Ja, representant här, ja. Absolut.
Ja. Jonas Sima.
Ja.
Och Anders Lindberg.
Ja.
Ni två är sossar och jag är Fredrik Virtanen och neutral moderat. Eller moderat.
Exakt, han är alltid på min sida.
I det här fallet.
Well, not.
Det roliga var ju, vi följer ju Jan Björklund och vi brukar kanske sluta med att han kan ha avgått sen vi bandade det här och så vidare. Vad har han gjort i veckan? Och nu alldeles nyss, Ulrika, vad hände?
Ja, han skulle ju avgå här. Det var ju helt fantastiskt. Det hände något helt plötsligt och sen tog han tillbaka det.
Och nu ska han inte avgå.
Nej.
Jag tog tillbaka.
Och du hörde ju, Anders när jag kom.
Mm. Ja, exakt.
Hur jag var helt besviken.
Ja, men det är ju ärligt talat, det hände något i svensk politik egentligen.
Helt plötsligt bara, woo!
Det gick verkligen ett sus
men,
på Aftonbladet.
Men det måste ju ha varit en otroligt stark, säker källa som har sagt att han ska vara, för annars går man inte ut.
Nej, det stod på, det. Man flashar ju inte det om inte riksdagens hemsida uppger detta, vilket riksdagens hemsida alltså gjorde.
Ja, men hur, det här måste vi gå till botten med.
Det här kommer vi gå till botten med.
Förmodligen är botten redan hittad när det här är redan hittad när det här publiceras så att säga imorgon, va? Men ja, någon kanske har hackat riksdagens hemsida.
Också. Jag tror att det är Egor Putilov.
Ja. Exakt. Och sen skickar någon det här till Aftonbladet som tips. Så Aftonbladet kan ju vara den nyttiga idioten i det här. Man kan nog säga att vi borde ändå, även om det stod där, borde vi fått en bekräftelse från
vet
någon.
Vet ni vad det här påminner mig om? Kanske det här om påminner mig om när Ekot och Thomas Ramberg gick ut och hade nyheten om att Göran Persson skulle bli utrikesminister. Mm-hmm. Det är precis samma.
Ja, det,
alltså, det var ju så fantastiskt roligt och alltihopa var ju bara Göran att Göran Persson själv antagligen hade gett nyheten till Thomas Ramberg för att jävlas med.
Om man fick ta med sig korna till utrikesdepartementet.
Ja, och han ville ju bara jävlas med
Ramberg.
Nej, men nej, Göran.
Vill Göran ville ju jävlas med Ramberg.
Nej, ville ju jävlas med Margot.
Jaha.
Men det är väl känt att han inte är jätte förtjust i Margot.
Nej.
Så han, jo, jag är helt övertygad om att det var så.
Men han då, alltså Thomas Ramberg måste förstått att han kommer vara rasande på honom hela sitt liv efter.
Ja,
en
men
sån,
man går inte ut och säger att Göran Persson ska bli utrikesminister om man inte har en väldigt säker källa.
Ska vi börja prata på riktigt nu?
Vad var det?
Vi har ett ämne nu.
Men jag tycker det är väldigt svårt att få ner nyhetspulsen efter den här flashen.
Ja,
ja, men nu tar vi lugnt.
Allt annat
vi om...
är bara fåntratterier nu.
Vi ska prata om normkritiksdebatten.
Ja, nu är det normkritik.
Uppdrag granskning igår om organiserad tiggeri. Men vi börjar med Alliansens budgetar kanske. De har ju nu i stridström ramlat in. Min lilla bedömning, den betyder ju egentligen ingenting givetvis. Men att Alliansen förefaller för mig att de inte har någonting gemensamt.
Jo, de har nog väldigt mycket gemensamt, men inte kanske i sina budgetar just nu. Å andra sidan så är det ju jättefriskt att de gör egna saker. Här sitter vi nämligen och klagar, även jag, på blockpolitiken. Och nu helt plötsligt så är de inte blockpolitiska sätt.
Det var väl det här folk efterfrågade efter valet, ja. Att man skulle gå var för sig och börja utveckla egen politik.
Och sen kommer de, och det vet ni ju också, att de troligen kommer att göra någon gemensam budget senare. Jag är inte helt imponerad av någon av dessa budgetar.
Föga förvånande.
Men varför inte? För att jag menar, Moderaternas budget var ju faktiskt ungefär den budget som ni gick till val på förut.
Just det, exakt. Bakåt i tiden, ja. Okay. Du sa det själv, jag behöver inte
sorry.
Liksom...
Ja. Självmord.
Ja. Ja, ska vi gå vidare?
Ja, men, ska jag behöva... Vad pysslar ni med? Ni ska vara oppositionen här. Okej, då får jag ta upp
jag
det här.
Jag är opposition. För,
ja, men oppositionen mot Alliansens budget.
Mot hon den här. Hon den där.
Ja, men då, för jag
nej, men de är ju
då...
splittrade, men i kring integration och migration och sådana frågor.
Men det är ju ingen som har gjort någonting på riktigt. Det är ju ingen som har gjort en riktig räknat
på. Det intressanta tycker jag med budgetarna, om jag ska vara lite seriös en sekund, är ju det att Socialdemokraterna är ju alltid liksom så här fundersamma. Ska man beskriva Alliansen som splittrad, eller ska man beskriver alliansen som liksom ondskefull och vill hemska saker. Och problemet som alliansen liksom har skapat nu är att det går liksom inte att beskriva dem som riktigt någonting. För det är samma politik som förut, som man har haft hela tiden.
Helt hala helt enkelt.
Ja. Och sen så är de, jättesplittrade, så de är liksom både onda och splittrade samtidigt. Men samtidigt är de inte så splittrade och inte så onda. Så att de har skapat en situation där man vet egentligen inte vad alliansen är. Alltså de går inte riktigt att beskriva. Och det där tror jag liksom, det där tror jag vi kommer leva med ett år till. Att liksom, vi vet egentligen inte vad oppositionen vill om någonting överhuvudtaget. Utan det är en slags vakuum i svensk politik.
Ja, och sen till syvende och sist kommer det handla om att allianspartierna kommer vara för små för att kunna bilda regering kanske. Alltså då handlar det återigen om stödet av det tredje partiet eller tredje blocket.
Och allt detta blir ju otroligt mycket mer då intressant eftersom alliansen är oerhört splittrad i den här frågan.
Ja, verkligen.
Dessutom.
Så att, ja.
Saknas det en stark leader? Alltså typ
stark leader.
Stark leader.
Nej men det är kvitt.
Det var någon slags svenska eller tysk. Nej men jag menar Reinfeldt var ju ändå.
Ja men vem är Mutin här egentligen? Ja.
Mutti. Mutti Courage.
Mutti Courage.
Ja, bok
jag förstår inte
ens
det
här. Varför börjar han prata tyska?
Tysk, engelska, tack. Nej, men starka ledaren. Alltså, vi hade ju Reinfeldt förr. Säger man vill om Reinis, men han höll ju den här alliansen i örat.
Jan Björklund är en ganska stark ledare.
Sluta.
Men han har ju nästan avgått.
Han har ju nästan avgått.
Nej, men vi skiter i det. Men Jonas skrev ju då idag en text, och jag också är lite förbryllad, att Moderaterna i stort sett lägger samma politik som de förlorade på i förra valet. Det vill säga bort med de sjuka.
Ja, nej men alltså
är det smart Ulrika? Här undrar jag helt seriöst.
Nej, men det är klart att det inte är smart. Alltså, det är klart att alla partier just nu, jag tycker, och det blev ni också förvånade över. Jag är lite så här, senaste budgeten från regeringen tycker jag man ändå, ja, man klarade sig faktiskt. Jag menar, det har ju varit ganska dåligt. Man klarade sig. Sen finns det ju liksom saker man kan säga.
Det här är
men
ju
det är klart att Moderaterna måste fixa en budget som möjliggör hur man ska gå till val 18 och påbörja liksom någon slags integrationsarbete. Och det där gör mig väldigt bekymrad över Sverigedemokraterna, hur deras budget, jag vet inte om ni såg den presskonferensen som de hade, alldeles för bra för att det ska vara liksom, alltså, inte pajas, du vet, det var liksom inte klåparnas presskonferens. Det gör mig jättebekymrad.
De passar ju på att vara klåpare genom att lägga sig antisemitiska motioner samtidigt. Man påminns ju hela tiden om vilket parti det är.
Absolut,
så att säga, också.
Och det är ju väldigt bra att man blir påmind om det, eller hur?
Jo, men det är liksom lite otäckt, för att å ena sidan, de är ju rätt bra på att liksom stage manage sig själva när de liksom får vara hela och rena och sådär. Men sen kommer det ut sånt där hela tiden.
Sen går det ju liksom inte att gå till val på samma sak som man gick till val på ett annat val. Det är klart att man måste stå kvar i sina värderingar och hur man vill att saker och ting ska se ut. Men det är klart att världen förändras ju efter det. Och jag menar, man kan ju inte gå till val på en ganska så här oinitierad integrationspolitik när vi faktiskt är det vi kanske behöver. Och vad betyder då integrationspolitik? Jo, det behöver ju få folk jobb, bostäder till liksom kommunerna, bättre ekonomi för kommunerna rent generellt. Till och med moderata kommunalråd sitter ju och skriker just nu, för de vet ju att de kommer behöva höja skatten.
Det där är ju jätteintressant, alltså själva den här frågeställningen, för att vi har liksom å ena sidan, så säger Sveriges kommuner och landsting igår,
ja, jag läste rapporten där.
Vi behöver liksom höja kommunalskatten med 2 kronor till 34 kronor, som mer än 2 kronor till 34 kronor. Å ena sidan, det är jättebehov överallt. Å andra sidan så håller politikerna på att dutta omkring med såna här små fjuttsummor hit och dit. Och liksom den här, på något sätt, jag tror, skillnaden mellan...
Det var någon som
uttryckte
det som popcornpolitik.
Ja, det var väl, var inte det Östros som...
Nej, Kristoffer Tamsons.
Jaha,
men jag måste bara säga att jag tyckte det var väldigt...
Det var klokt sagt av Kristoffer Tamsons.
Precis.
Nästan komiskt att höra Ulf Kristersson, alltså den ekonomisk-politiska talesmannen för Moderaterna igår, som pratade om hur situationen har förändrat, att det inte längre är som när han var socialborgarråd i Stockholms stad, då folk som fick försörjningsstöd var liksom de som var verkligen i trångmål och det var det yttersta skyddsnätet, utan nu är det arbetslösa som får försörjningsstöd. Man bara, men hur blev det så? Det blev ju så av att folk gick ur A-kassan med den politik som var, att folk har tvingats söka försörjningsstöd istället för A-kassa. Så det var bara liksom, det kändes
det
som att...
Det kommer väl bli mer så med den här budgeten. Om Moderaternas, nu kommer inte Moderaternas budget att gå igenom, men om den skulle gått igenom så skulle det ju bli ännu mer så. För de ska ju sänka A-kassan igen och de ska ju göra alla de här sakerna igen. Det är oerhört fascinerande tycker jag, att man kan ha samma politik om och om igen och så väntar man ett annat resultat. Och
liksom, var det inte Einstein som sa något om det? Att man
var tyst du blev.
Einstein. Sa inte Einstein något klokt?
Vet du, Einstein sa att man aldrig ska tro på det som står på Twitter. Vet
nu börjar ni snacka tyska också.
Nej, du försöker bara komma undan nu, Fredrik. Sorry.
Man ska inte pröva samma lösning och tro att man får ett nytt resultat.
Aha.
Tror jag det var han sa.
Han var klok. Varför, varför tystnar ni nu egentligen?
Det är för att du sitter och twittrar.
Nej, jag kollar upp en grej. Sluta bry dig om mig så mycket.
Han har googlat prata normkritik.
På. Han har googlat vad det är.
Är ni klara med det här då, eller?
Ja, men det är inte så mycket mer att säga.
En parentes, lyssnade du förra veckan, Ulrika? Du var ju ersatt då. Hur kändes det? Hur kändes det?
Jag lyssnade inte, men jag såg att det var Mattias.
Ja.
Mm. Han är lite mer aggro.
Ja, han var, det var lite mer
aggro-stämning. Han är liksom väldigt aggro. Mm. Och väldigt
han
liberal.
Var sex och knark och sprit liberal. Partyliberal.
Ja, just det. Jag kollade nu bara vem som skrev Mo Courage och det var ju Brecht.
Det var det. Jag sa ju det.
Ja, exakt. Ja. Det var ju
jag är kulturella.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Alibit här i församlingen.
Visste du det? Jag skriver imorgon på Kulturkilen efteråt, kanske idag, apropå det också, om normkritikdebatten. Vi tar den innan vi går på människohandel och tiggeri.
Kan du börja med att förklara på lätt svenska för mig vad normkritik är?
Varför spelar du så dum och larvig?
Därför de som lyssnar kanske inte vet.
Jag vet inte vad normkritik är. Det är klart att det är. Det är att ifrågasätta själva... cis-människa-hegemonin kan man väl förenkla.
Oj, det var jätteenkelt.
Det var ju mycket begripligare.
Jag hörde på Kulturnyheterna igår och då var en skribent där som heter Nathan Hammelberg intervjuad och han förklarade väldigt pedagogiskt. Han kallade det ett gummibegrepp, men som förklarar vad vi är hemmablinda för. Alltså att man, vad som kan vara döda vinklar. Blev ni klokare nu?
Fast jag måste erkänna att jag var faktiskt allvarlig. För jag har läst alla de här artiklarna om det här med normkritik. Och jag har förstått att det handlar om att liksom ifrågasätta de rådande normerna. Så mycket fattar jag.
Och synliggöra minoriteter.
Och synliggöra minoriteter och synliggöra så här. Men jag bara känner att...
Så vad är det du inte förstår?
Jo, men jag bara känner att hur skiljer det sig från den där identitetspolitikdebatten vi hade alldeles nyss?
Nej, men det hänger ihop.
Och sen fattar jag inte heller hur skiljer det sig från det faktum att vi har jobbat i ganska många år här med jämställdhet. Vi har jobbat med hbtq-frågor. Vi har jobbat med att antirasism. Det här är väl liksom... bara den logiska fortsättningen av alla de sakerna. Jag fattar inte, varför är alla så arga för det här?
Ja, och varför är alla så arga?
Ja, men jag fattar faktiskt inte det.
Nej, inte heller.
Ja, men det är väl klart att ni fattar det.
Nej, jag gör inte det på riktigt.
Förklara alltså, för mig varför alla är så arga.
För att
jag vill förstå.
Borgare hatar ju när små minoriteter får någonting att säga till om.
Det har väl så, fast de så alla flesta tider. Borgare jag känner...
Och auktoritär vänster också, där du ingår, Anders.
Jag är ingen auktoritär vänster. Jo, det kanske jag är ibland. Men jag fattar hummer. Faktiskt inte. Jag måste erkänna att jag fattar inte grejen. För att, alltså, vi har slagits i massa år för liksom, hbtq-människor, personers rättigheter.
Vilka är vi här?
Ja, men jag till exempel har gjort detta. Jag har gjort det liksom, i massa olika sammanhang.
Han tredje person.
Pluralis majestätis. Mm. Och sen så kommer vi till en diskussion när vi har Pride-tåg och alla är nöjda och glada.
Skriker
och vi har
liksom, du?
Förlåt. Och vi har såna här regnbågsflaggor på bussarna och alla ställer upp på det här. Och då börjar det komma någon konstig diskussion om att vi ska vara mot normkritik. Varför då? Kan inte folk bara få göra som de vill och så alla glada? Jag fattar inte liksom den här.
Vad som, grejen är ju att kritiken är ju efter den här Ola Wong-artikeln att staten ska då inte bestämma vad museerna ägnar sig åt. Det är det som är grejen, att staten ska inte bestämma att nu ska ni ägna er åt normkritik, för då anses det att staten politiserar museernas verksamhet. Så där är ju kritiken. Frågan är ju då, vilket jag, om de gör det, och det här har alla hoppat över i hela den här debatten. Ola Wong påstår detta, hans artikel har fallit sönder i smulor.
Alltså jag har varit på ganska många museer eftersom jag har barn, så jag går ibland på museer. Och alltså jag fattar inte vad man pratar om. För det är väl ingen normkritik på de här museerna överhuvudtaget. Det har väl aldrig varit det. Det är väl tvärtom ganska konserverande. Och dessutom, tyvärr så är ju världskulturmuseernas problem att de är ganska tråkiga. Alltså man orkar inte gå dit någon mer gång när man har varit där, för att det är trist.
Men deras uppdrag har väl också...
Det är en helt annan fråga liksom. Men om man ställer en väldig massa... Ta Medelhavsmuseet. Fantastisk placering mitt inne i stan. Perfekt. Alltså det är helt dött. Prova gå dit, det är inte en människa där.
Det är trevligt att fika där. Det är
väldigt trevligt
café. Där får man sitta ensam.
Man får sitta själv. Alltså problemet är ju att ingen går dit. Det är ju det som man funderar på.
Alltså museerna måste ju hänga med sin tid. Det kan ju inte bara vara att bevara kulturarvet som det har varit. Det är ju en del. Men det handlar ju också om att spegla sin samtid och... ta med alla de här nya perspektiven också. Jag förstår inte, det är inga motsatt förhållande.
Ja, men borgerligheten tycker ju inte det. Och de tycker att kulturpolitiken är allt för...
Borgerligheten tycker inte det.
Anna Dahlberg har skrivit, P.G. Anders Lindh har skrivit, Ola Wong startar ju det här.
Även Åsa Linderborg, Åsa Linderborg på exakt. Kultursidan. Ja,
fast jag tycker fortfarande att det är lite svårbegripligt, för att i klassisk retorik så finns det en dödssynd som man brukar prata om, och det är tedeum, tråkighet. Och om det är någonting de här museerna gör, så är det att de inte utmanar, att de inte ifrågasätter, att de inte skapar debatt. Nu skapar de för första gången lite debatt, och då verkar det i och för sig vara så att de inte har gjort det, utan det verkar påhittat av den här skribenten. Men jag tycker snarare man ska kräva av museerna att på ännu tydligare kritisera, fundera, vara en del av sin samtid, bråka,
men då
ställa till
det. Men vill ju du att staten eller regeringen ska styra vad museerna gör. Det vill du verkligen det?
Jag vet inte om jag riktigt litar på att regeringen kan styra den typen av saker alls, men jag gillar när kulturmänniskor sätter igång bråk och provocerar och kritiserar och sätter igång. Och det är klart att de museer, vilka går man själv på? Jo, man går ju på de utställningar eller på de saker som man upplever som har något att säga till mig.
Ulrika,
och det är klart att det finns en
vet att nu ska jag liksom...
Jag tycker du att kulturpolitiken är allt för politiskt styrd.
Ska jag vara helt ärlig?
Ja, nej, det behöver väl inte vara. Du har aldrig varit förut.
Jag har alltid varit väldigt ärlig. Vet du vad? Jag tycker inte om någonting som är för politiskt styrt. Så att, du vet, jag är rätt nyliberal faktiskt. Okay. Så staten är alltid lite ond för mig.
För att jag är lite nyliberal faktiskt. Ja, men jag är nog också lite nyliberal på den här punkten. Däremot så vill jag faktiskt att museerna ska vara mer provokativa.
Men det är klart att det är ett problem om till exempel Tekniska museet, som jag vet inte har lyft fram några kvinnliga uppfinnarjockar, utan bara män. Nu har jag kunskaper om att de jobbar med det här, att försöka få fram kvinnliga innovatörer och sådär. Det är väl jättebra, för det är ju inte bara... Alltså historien präglas ju av män överhuvudtaget, i vilken historia vi än tittar på, om uppfinningar eller krig. Eller, men det är klart att kvinnorna också funnits där, men att man inte har berättat om dem. Och nu så börjar det hända lite mer. Det är väl jättepositivt.
Men detta är ju då en modfluga, tycker ju kritikerna, att bli som sådana här saker.
Ja, fast... alltså det finns ju det är mycket, många debatter som buntas ihop till det här. Ni känner väl till inte Uppdrag granskning, utan Utbildningsradions policy också, som har debatterats ganska mycket den senaste veckan.
Som heller inte är korrekt. Träffade någon på Utbildningsradion igår och frågade, hon bara skakade på huvudet. Det stämmer ju inte.
Men de hade djupintervjuer om vem de hade legat med, eller vad var det? Nej, på Utbildningsradion? Det har jag läst i tidningen.
Ingen fick den
och
frågan.
Då är det sant.
Ja, men det är klart det är sant om det står i tidningen.
Ja, men där det var mycket... du lite in absurd om hur chefen satt i Studio 1 där och nästan sa att en man kan inte intervjua en kvinna om kvinnors situation.
Det var den där
situation.
Chefen som sa att hjärnan är en empatisk muskel.
Exakt.
Ja, det alltså, verkar ju vara jättepatetiskt.
Då blir det ju lite identitetspolitik och normkritik in absurdum. Men det är ett jättebra verktyg för att lyfta fram andra perspektiv som vi kanske har varit blinda för.
Ja, alla är överens om det här, men det är Rika som ska vara mot det här, men du är inte det.
Nej,
du skiter
här,
i kulturdebatten.
Nej, men nu ska jag vara väldigt ärlig. Nej, absolut inte, men nästa gång ska jag förbereda mig lite bättre på att vara lite aggressiv.
Mm, det är bra. Vi går vidare då.
Du får lyssna på Mattias Svensson. Vi får avsluta.
Nej, det behöver jag inte göra.
Vi är jätteglada att du är tillbaka.
Han var inte så aggressiv faktiskt.
Han orerade friskt.
Däremot på Twitter läste jag att ni skrattade åt mig varje gång jag sa något klokt. Det läste jag en moderat presssekreterare faktiskt som protesterade mot detta. Det kände jag hade hamnat helt i rätt lag.
Försvarades du av moderat presssekreterare?
Ja, det gjorde jag faktiskt.
Herregud.
Ja, så att jag sa väldigt intellektuellt hederliga saker, sa jag.
Och
så skrattade ni åt mig.
Men förutom i vissa välfärds- och feministiska frågor är väl du mer eller mindre moderat?
Jag?
Mm. Han är ganska hög. Han är rätt höger.
Ja.
Jag brukar kalla mig högersosse, fast det liksom det...
Du ser, du vet, och jag är lite åt det.
Och du är vänstermoderat.
Exakt. Men det är därför vi tittar på varandra och bara, vad är det vi pratar om?
Men det är ju det som den här normkritikdebatten handlar om. I ekonomiska frågor så grötar alla ihop sig i mitten. Mm. Så det vi har kommit att diskutera är ju värderingsfrågor, kulturfrågor. Det här, ni kan säkert Talgam, eller vad heter de där skalorna som man nu pratar om?
Galtham.
Auktoritär.
Frihetlig eller auktoritär.
Precis, att det är sådana frågor som väcker de stora debatterna.
Precis, Jonna. Bra.
Jag vill bara motsätta mig att just på ekonomiska frågor hamnar jag inte alls i mitten. Där vill jag höja mycket, mycket stora kapitalskatter och vi kan diskutera väldigt mycket sådana saker.
Exakt.
Så det är jag inte i mitten.
Men det sa ni på någon
välfärd. Det här skulle vi kunna diskutera ofta. Mm. Det här. Men vi ska inte göra det just nu.
Nej, du gled ju som en liten fisk genom det här problemet med Moderaterna har lagt en sån där rå budget igen. Du var mot den.
Nej, men det är klart att jag inte är mot den, men jag skulle önska mera.
Mer råhet?
Nej, men mer reformer, mer på riktigt, mer svar på samhällsproblemen, mer på allvar.
Ska vi prata om Uppdrag granskning igår? Jag tittade inte så mycket. Jag blev så trött av den beskäftiga rösten som pratade, en typ av göteborgska macho göteborgska som jag har. Jag klarar inte. Men
vems röst var det?
Jag vet inte vem det var faktiskt. Jag har faktiskt ingen aning.
Är det efter din fejd med Janne Josefsson?
Nej, jag tycker jättemycket om
Göteborg. Jag tyckte att det var ett väldigt bra reportage.
Ja, jag tror också det. Jag tror verkligen det var bra, för jag läste ju om det. Men vi har ju påstått att det inte finns något organiserat tyckeri vid PK-eliten. Nu finns det tydligen det, Anders.
Ja. Tyvärr finns ju ondska överallt.
Nej, men alltså problemet är väl att det är väl att man kan hitta exempel på de här personerna som är utsatt för människohandel och för den här typen av maffiaorganisationer som finns. Och det är ju klart att det är polisens jobb att hantera det. Så att därmed inte sagt naturligtvis att alla som tigger, vilket ju på något sätt man försöker påstå i debatten från extremhögen, är någon form av maffia och att alla pengar alltid försvinner, utan det är naturligtvis som alla andra så här verksamheter som är i gränslandet mellan lagligt och olagligt, att dit dras också organiserad brottslighet, dit dras svenska rasister som begår brott mot de här, dit dras ljusskygga arbetsgivare som utnyttjar människor på byggen och såna här saker. Så att, alltså, alla såna här saker blir ju extremt mycket gråzon av det, och då är det klart att då finns ju också de här exemplen. Så att jag tycker det är väldigt bra att Uppdrag granskning berättar om det.
Ja, och människor får inte vara en handelsvara, det är liksom bara att inse. Och därför behöver kanske både polisen, kanske Säpo, alla kanske, ja, men det var mer resurser.
Det var ett jättebra knäck.
Och sen tänker jag ju att Rumänien och Bulgarien, som det ju mycket handlar om här, de har ju också ambassader i Sverige som ju behöver vara aktiva i när det gäller deras egna medborgare. Och det är klart att det finns ju en gräns för hur mycket Sverige kan ta ansvar i de här frågorna och var någonstans de här ländernas ansvar börjar. Men att peka ut enskilda personer som brottslingar och den bilden som extremhögern vill måla upp av att liksom alla som tigger är egentligen gangsters. Det är klart att det handlar ju om liksom ideologi, högerextrem ideologi. Det handlar ju inte om verkligheten.
Ja, och framförallt är det ju just de som tigger som inte är gangsters, utan ofta är
det de som råkar illa ut. Liksom.
Här, i det här reportaget var det ju verkligen blinda och lytta och förståndshandikappade personer som hade blivit gravt utnyttjade.
Ja, men om man tar bort tiggeriet och så tar man bort även möjligheterna för organiserad brottslighet i samband, så kanske det börjar bli dags att, vad Göran Persson sa, det är inte frihet att tigga på gatan.
Nej, och det där tycker jag är också, det där är en diskussion vi måste ha. Liksom, hur hanterar vi detta? För det är klart att det påverkar hela vårt samhälle att våra barn växer upp i liksom en miljö där det här har blivit någonting naturligt. Och det är också så att det livet som de här människorna lever är ju ett fruktansvärt utsatt liv. Alltså, de är oerhört utsatta. Sen tror inte jag att ett förbud egentligen löser det, av det skälet som många säger, att man kan inte förbjuda fattigdom. Och fattigdomen kommer att finnas. Så att jag tycker att det är väldigt svårt.
Men att människor ska tjäna pengar på fattigdom.
Att andra inte tjänar pengar, absolut. Ja. Människohandel och så, det måste man ju slå ner stenhårt på. Så är det ju. Men att dra det från det till att förbjuda människor att be om hjälp när de är i nöd, det är en oerhört stor inskränkning i vår frihet. Och jag är, nu blev jag nyliberal igen kände jag, men jag är alltid väldigt skeptisk när staten... Jag är väldigt skeptisk när staten ska liksom ta ifrån människor olika friheter och ska man säga förbjuda människor att be om hjälp när de är i yttersta nöd. Det är helt orimligt, och det är tillbaka till den här lösdriverilagstiftningen som vi hade, som är en klasslagstiftning som vi hade i Sverige tidigare. Så att jag tycker det är en svår fråga, men Men jag tror inte att förbud liksom är ett rimligt svar på den, även om problemen är stora.
Jag tycker också det är en jättesvår fråga, och Sverige har ju verkligen försökt flera gånger med påtryckningar på Bulgarien och Rumänien och erbjudit hjälp från EU och sådär.
De har fått miljarder av EU för att ta hand om sina medborgare.
Alltså jag var ju och träffade rumänska regeringskansliet och träffade ett par ministrar också i regeringen för ett tag sedan, och där var ju bilden, de försöker ju ge bilden utåt att de jobbar väldigt hårt med de här frågorna. Men mellan skål och vägg, även högt uppsatta personer som jag träffade i Rumänien sa ju oerhört obehagliga saker om romer. Så att det finns ju liksom en rasism i det rumänska samhället mot romer som är jättestark, och det är klart att den också alltså, som är,
och jättegammal.
Och jättegammal.
Ja, men man blev ju väldigt nedstämd av att se det här inslaget igår, för där var det, utmålades ju väldigt negativ bild också av EU, hur EU har lett till ökad korruption i de här länderna, att ökade klyftor, och ja, det kändes väldigt tröstlöst.
Ja, det räckte ju att se liksom sammandraget för att bli helt deprimerad. Twittrar du nu, Ulrika?
Nej, jag försöker tänka så här att du snart kommer att fråga mig om det här med Jan Björklund igen, så att jag ville bara se hans Twitter. Ja, jag kände liksom att jag skulle bara förbereda mig, för att jag tycker att det här är helt fantastiskt. Alltså, hur i helskotta kan riksdagens hemsida skriva att han ska avgå 2016 10.06?
IT-säkerheten är ju inte enorm.
Men alltså detta är ju helt sinnessjukt.
Är det Putilov som har varit inne?
Jag tror att det är Putilov. Det måste vara.
Men
är
inte Putilov desarmerad nu?
Ja, men det finns
ju sin
namn på datsar i Krim och har det gött nu.
Men han har skrivit, nej, han var på den här debatten i onsdags. Jaha. Om Rysslands informations
Någon vill tydligen att jag ska avgå. Uppgifterna i media är dock felaktiga.
Någon vill. Är det vi? Pratar, eller vill är vi det?
Är det Birgitta Olsson han antyder? Ja. Där? Att det är hon som har dragit i några trådar.
Slog till.
Men alltså, vi behöver ingen rysk propaganda för att focka upp information fullständigt i det här landet. Om det här kan bli nyhet precis överallt, trots att det är en anka, så är det ju liksom, det är ju nog väldigt konstigt.
Men var det inte,
om det nu inte är sant, att han ska egentligen avgå, men han bara
den här
mörkar.
Tidigare historien om när var det socialdemokrater som var inne i Folkpartiet? Nej, kanske.
Va? Den har jag glömt bort.
Nej, Folkpartiets dataintrång
alltså,
tänker
du
på. Det var valrörelsen 2006.
Det här är spännande, men Ulrika råkar ha en taxi som väntar på. Du ska ta ett mycket viktigt möte.
Jag måste faktiskt erkänna, om man tittar på själva nyheten. Alltså, den här nyheten tror jag vi måste borra mer i. Liksom,
ja,
som
nästa vecka.
Björklund. Så att ha några tips om detta. Gärna inifrån Folkpartiet.
Ja,
om
hallå,
vad som egentligen
hallå,
var
liberalerna.
Det som
hände. Hallå,
tagga
liberalerna.
Åsiktskorridoren.
Vi vill ha mer info.
Det här klockan är nu 10:45, typ 10:20. 12 menar jag. Och han kan ju ha avgått på riktigt tills imorgon när det här läggs ut.
Så att det tror vi inte, va?
Nej, det tror vi inte. Tack för att ni var här, Jonna Sima.
Tack.
Anders Lindberg. Och vår ständiga stjärngäst var tillbaka, Ulrika Schenström.
Trevlig helg!
Jag heter Fredrik Virtanen. Trevlig helg! Nyknäppa. Åsiktskorridor.